Nu sätter jag igång.
All right.
Ja, alla är med?
Ja.
Hurra! Andrea, du ska prata om sex på TV.
Ja, jag tänkte att jag skulle pigga upp lite höstmörker och tala om den ångande omdalserien Rivals och hur jag tycker att den, eller hur jag hoppas att den är ett tecken på att roligt sex är tillbaka i rutan.
Roligt sex.
Roligt sex. Vem har haft det senast?
Tre nya satelliter i snitt per dag sen 2019. Det är alltså hur snabbt Elon Musk satellitnätverk Starlink växer. Av alla aktiva internetsatelliter som kretsar kring vår jord så står företaget SpaceX bakom 2/3. Mm. Och det här, alltså, vad betyder det att vara gud över internet är vad jag ska ta reda på. Janne,
ja.
en dansk dokumentär avslöjar gängkopplingar i maktens korridorer.
Aha. Så kan man säga det. Det handlar om den kanske största journalistiska bedriften jag har upplevt i mitt liv. Som jag nu kan minnas. Alltså. En dansk journalist som heter Mads Brygger som har fått vad kallas det? En deep throat, alltså en visselblåsare.
Så han har väl valraffa?
Nej, det har han.
Han är inte valraffa.
Han har fått ja, verkligen en insider. Det handlar alltså om kopplingarna mellan just den undre världen och den, vad ska vi kalla det, övre världen, den fina världen. Hur politiker, företagare, jurister och sånt här liksom hjälper de här gängen att tvätta pengar och sånt här. Och det här avslöjas i en så här helt fantastisk dokumentär som heter Den svarta svanen.
Herregud, nu börjar vi. Andrea, jag vill nu först ha sex.
Vem vill inte ha det? Föreställ er det här. Det är uppenbart 80-tal, det är Axel Vaddars stora hår, ni vet vad jag tycker om det här årtionde, love it. Vi befinner oss i ett glamoröst Concorde-plan, också love it. Det är jättetråkigt att det lades ner innan man själv lyckades bli tillräckligt gammal. Och på det här planet serveras champagne, därför för att snart ska ljudvallen sprängas. Och då flyttas vi in på flygplanstoalett. Och där finns två vackra människor som getting it on har sex. Och de kommer ljudet samtidigt som ljudvallen liksom överskrids. Och flygvärdinnan bankar liksom på dörren. Ja, ni måste komma ut. Men sen när dörren öppnas och hon ser vem det är så säger hon: åh, förlåt, jag visste inte att det var ni. Och så går han igenom planen och alla är bara så här: åh, okej. Okay. Det här är öppningsscenen av Rivals som finns på Disney Plus. En ny serie som är omtalad och älskad och väldigt älskad av mig.
Och barn tillåten tydligen, om den är på Disney.
Inte barn tillåten. det här liksom hur den öppnar, så det sätter verkligen tonen för resten av serien. Det är 8 avsnitt. Den utspelar sig 1986 och den handlar om kampen mellan två adelsmän, två lords på engelska landsbygden om att få driva en tv-kanal, en lokal tv-kanal. Och det låter ju sådär som att det är liksom inte så high stakes, men för dem är det handlar om deras ära. Och det utspelar sig i Cotswold på engelska landsbygden. Och miljön är ju då förstås de tv-studierna och kontor, liksom affärsmiljöerna och restauranger och sånt. Men också förstås då hur de bor i sådana herrgårdar och det är trädgårdsfester och det är fina middagar och så här. Och det är på något sätt den här klassiska brittiska svunna tidens charm som man ser till exempel i Downton Abbey. Men här är det då 80-tal. Så jag tycker det är väldigt liksom glamorös och ljuvlig miljö.
Estetiskt korrekt.
Estetiskt korrekt. Och det finns liksom en sån Jackie Collins-miljö. Det här är nu totalt ett sidospår. Jag har blivit obsessed av Jackie Collins. Vet ni vem det är?
Ja.
Ja. Okej, det är ju så original tantsnusk författaren liksom på 80-90-talet. Och hon är så otroligt cool. Googla Jackie Joan Collins limousin så får ni se målbilden för hur jag vill bli när jag blir gammal.
Ja, det här tänker jag göra nu.
Gör det här nu.
Men, Jackie
och här
Collins
måste jag limousin. Ja, och här måste jag credda faktiskt deckarförfattaren Camilla Läckberg. För det var hon i en intervju i en podcast som handlar om Jackie Collins sa att hon och Denise Rudberg har den här bilden som sin liksom goal, okay. Life goal.
Janne, har du googlat?
Kika på den här bilden.
Har du googlat? Här är Andrea.
Ja. Det är lite så absolutely fabulous.
Ja, det är liksom champagne. Det är mega, mega stort hår. Och det är liksom gamla kvinnor som är så glamorösa. Okej, Men det här är inte Jackie Collins som ligger bakom det här, utan det är en brittisk författare som heter Gilly Cooper. Och jag kände faktiskt inte till henne från tidigare. Men tantsnusk är det. Och den här Rivals är från 1988. Så det är inte så att det är liksom moderna. Utan de är faktiskt skrivna då.
Säger du att Rivals är tantsnusk?
Jo.
Det är alltså absolut det. Är det en comeback för tantsnusken eller?
Nej, jag tänker att Bridgerton... Mm. Var ju också liksom, eller är ju också på det sättet tantsnusk. Och jag tänker att det är också liksom på något sätt början av det som jag snart ska komma med den stora claimet. Jag tänker att liksom roligt sex är tillbaka rutan. Men först, har ni sett något av den serien?
Jag har
sett. Rivals?
Ja.
Nej, faktiskt. Jag kommer in helt från kylan nu. Så du får ta det här helt från början.
Jag är inte helt övertygad ännu.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Jobba på mig!
Okej, okay, jag ska jobba på er. Jag sa ju ändå det här med de här miljöerna. Fantastiskt.
Ja.
Och så är det väldigt så här, ett skandalöst drama. Och givetvis 80-tal, liksom bara all stil och allt så här. Men framförallt är det faktiskt otroligt väl utmejslade karaktärer och spännande historier. Ett ordentligt driv. Och man tycker så mycket om dem. Och även han som är så där liksom bad guy, så gillar man. Fast man vill att han ska få på nöten, men man vill också att han ska liksom... Så att jag tycker att för mig till exempel när Succession var som mest omtalad, så jag såg alla avsnitt och alla säsonger, men jag gillar liksom inte den här serien. Jag tycker inte att det är kul att se bara äckliga, liksom asshole-människor som stör.
Det var därför vi slutade titta på den faktiskt. Ja. Att man orkar inte
liksom,
med det här.
De var sådana ja. Assholes.
Ja. Ingen att heja på.
Och liksom... På något sätt så tycker jag ändå om att tycka om folk.
Ja, jag förstår.
Att kolla på.
Ja. Men sen, nu är du ganska assholiga där i Rivals också. Alltså
jo, men allting är på något sätt på ett lättsamt
ja.
Sätt.
Men är det en komedi?
Ja, jag skulle säga, no, det är väl kanske en dramedy, men det är ju mer liksom komedi än en drama. Men det finns också seriösa, till och med, vi kommer tillbaka liksom till det här med sexen, det finns också seriösa sexena. Men och så finns det några kärleks.
Skrattar du?
Nej, jag
berättar så.
Någon med allvarlig min som ligger
på. Nej, utan mer att man verkligen känner någonting liksom. Men och då, så är det några liksom kärlekshistorier som liksom går igenom då. Så här hela sången att ska de få varandra eller inte så här. Men framförallt så har det väldigt stort persongalleri. Och de har alla något liksom, som man gillar. Och inte att de är väldigt, vad ska man säga, endimensionella, den där är sån. Utan alla har liksom olika aspekter. Och sen framförallt ligger de med varann helt huller om buller. Och orsaken kan vara allt möjligt. Det kan vara att någon vill ta sig liksom framåt i karriären. Det kan vara att någon vill hämnas. Det kan vara att någon bara liksom översköljs av jättemycket passion. Det är liksom alla möjliga orsaker. Men det är väldigt steamy, det är väldigt naket.
Är det alltså tiden före AIDS? HIV alltså, och allt det här?
No, AIDS började nog i början av 80-talet.
Det men liksom, när det är
86
det
och det här heter de på landsbygden, det är liksom ändå...
Det var ju väldigt
heterosexuellt. Det finns några homosexuella karaktärer, men liksom... AIDS kanske nämns någonstans mest bara för där är ju alltså Margaret Thatcher-eran. Mm. Och det är ju väldigt homofobiskt. Mm. Så att också den aspekten tas upp. Men det är ju liksom den världen som var då, alltså det är öppet sexistiskt. Det är öppet liksom män som har fördelar. Men de blir också satta på plats. Och det är ju också det som är i Jackie Collins, att det finns inget bra ord på svenska, empowering.
Men Gilly Cooper då, som hon skrev den 1988, jag tänker att hon har ju skrivit den i den tidsandan.
Ja.
För att så, om den inte skulle vara sexistisk och det inte skulle finnas plumpa skämt och liksom gamla gubbar kåta på unga tjejer, så skulle jag inte köpa det.
Ja.
Alltså, jag läste
och det är ju också något jag säger.
Att hon den här, alltså Gilly Cooper är känd i England som drottningen av bonkbusters.
Mm. Exakt, jag älskar det där ordet. Bonkbusters. Och jag skulle också kalla det liksom a romp. Det är det första ordet som kom till mig. Och det är ju brittisk engelska. Det har flera ord.
Vad betyder det?
Nå, en av betydelsen är då an instance of sexual activity between two or more people that is entered into lightheartedly and without emotional commitment.
A romp.
A romp.
A romp.
Det är ett substantiv.
Ja.
Aha.
Så det här är kanske då rompcom.
Mycket bra.
Ja, och det här är det vi kan hitta på nu. Det här har jag inte ens läst. Men bonkbuster läste jag förstås. Men vad tycker ni liksom så här?
Om det är drama så blir det dromp.
Trump. Exakt. Exakt. Trump blir det då. Trump kom.
Trump
kom. Nu har vi
min. Okej, nu har vi, ja, nu har vi. Där har vi rätt ut. Tack.
Varsågod.
Det behövs.
Men jag tänkte bara innan jag går vidare så, alltså, vad tycker ni om sex på film eller i ruta?
Jag tror vi har talat om det här någon kort tidigare.
Liksom vad är alltså,
jag tycker ju att det ska klippas du, när man inser att det här är på kommande.
Ah, okej, okay, så du gillar mer det här att tåget far genom.
Jag har hört att det finns en helt egen genre för sånt här.
Ja.
Alltså som, där de visar nästan bara allt som människor som har sex.
Ja.
Ja. Vad det heter, men det där.
Den, jo, jag har också hört talas om det.
Jag har också hört om den här genren. Alltså, jag tänkte faktiskt på det här i natt. Att jag går, jag tänkte att jag tänkte på det här på natten. Nej, men jag och Janne har samma.
Du tänkte på porren.
Ja, vi har samma åsikt om det här. Så för min del behöver sexscenerna inte vara med.
Okej, okay, så ni tycker att det ska vara separat, det ska finnas porr och så ska det finnas liksom drama.
Ja, alltså, men man får jättegärna visa så här, vet, så här vi blir så här, gata på varandra eller liksom jag blir tänd på den där, men jag behöver inte se sen sexscenen. Okay. Jag fattar.
Ja. Okej, okay, så ni väl rätt generellt. Nå ja, då är ni
tråkiga, vi är så tråkiga.
Då är ni som Generation Z. Z.
Ja,
Generation Z.
Jag känner mig så som
min favorit
Gen Z.
Ja. Så det kom en undersökning, jag tror det var förra året i Variety, så, som var att alltså, unga vill inte se sex på film. De vill se mera platoniska relationer, vänskap, det är cringigt med sex. Så att,
jag vill inte se folk som äter heller, vet du. Det är lite samma sak.
Ja, men det håller jag inte med om.
Vill du se folk som äter?
Jo, jag älskar alltså,
jag hatar ASMR också, jag förstår inte mer.
Alltså, jag tycker, okay, jag vet inte om det här nu är helt samma sak, men jag älskar att titta på alla de här.
Ät inte, drick inte.
Jag tycker om när man lagar mat, det kanske är inte samma nu.
Okay.
Jag bryr mig inte så mycket om sen vad man gör med maten.
Anyway, för att gå tillbaka till det här med Gen Z, de vill liksom inte se då sex. Eller ens kanske romantik. På film.
Varför det?
Jag tänker också att det kanske beror på hur det har varit de senaste åren. För att antingen så är det ju totalt bortskalt. Alltså i de här superjättefilmerna förekommer det ju knappt. Någon, alltså brudarna har givetvis, eller alla har ganska så sexiga kläder för de är så här spända och liksom framhäver muskler allt. Mm. Men det är ju liksom inte så att det är jättestor del liksom med sex i det här. Och sen Så finns det då liksom jättemycket som är mer att det är så ångestfyllt eller det är övergrepp, alltså typ så här The Idol, liksom att sex är något ganska sådär, det är liksom obehagligt. Eller sen är det mer sådär educational eller sådär, nu ska, ja, så här funkar samtycke eller alla sorts kroppar finns och bla bla, liksom sån här.
Jag tror du har en poäng där, att den där orsaken att visa sex är när det är problematiskt.
Ja.
Det är liksom om det för historien
eller,
vidare
eller liksom predikande något. Eller whatever. Och det är liksom helt enkelt inte roligt. Mm. Men här är det roligt. Så jag tänker att det är därför också man inte vill se, för det inte har varit bra. Jag läste en artikel om att skaparna bakom serien hade varit jättenoga med att det ska vara lika mycket manligt som kvinnlig nakenhet, att det ska vara jämnt. Och man märker att...
Det vill ju folk säkert ha.
Nej, men alltså, det är ju, tänker jag, nog kanske mer riktat mot kvinnor.
Att det är jättemycket liksom en, rumpar.
Manliga rumpar. Jättemycket snygga rumpar.
Ja, det är snyggare.
Att, liksom, att det är min, blicken är på något sätt kvinnlig. Och det är ju det i tantsnusk. Och det är ju därför... Alltså, Jackie Collins sålde 500 miljoner romaner. Inte vet jag hur många det är, Jilly Cooper, men det är ju...
Men hitta lite, när den här 50 Shades of Grey... boken nu talar jag om. När den kom, det kallades ju också för någon sån här tantsnusk. Men var det liksom också...
Jag tycker mer att det var så dåligt.
Ja, var fel där att det var dåligt beskrivet sex, men också att det var ju inte... Det var kanske inte så kul.
Ja.
Det var ganska liksom,
och det är
det var
ganska mycket så här trånande och... Jag tänker så här. Vi lever i en otroligt deppig tid.
Gör ni det?
Du kanske inte, men alla andra.
Alla andra utav Janne Strang.
Ja, det är krig, det är kanske eskalerande i flera olika områden. Det är väldigt svåra ekonomiska tider. Det verkar som att liksom alla till och med som är relativt bra ställt kämpar verkligen för att få det att gå runt. Förstås global uppvärmning. Vi hade liksom en orkan för första gången i Finland någonsin här förra veckan. Och några höga krafter överallt. Så vi behöver piggas upp.
Vi behöver sex.
Vi behöver piggas upp med något underhållande.
Vi behöver sex på tv, frågetecken.
Ja, jag tycker. Men alltså jag måste bara säga några små grejer till ännu. Du sa att det var mycket rumpor. Det är ju inte bara rumpor, det är också full frontal nudity. Den här Alex Hassel har gått ut själv och sagt att jo, det var inte någon attrapp eller någonting. Utan han är där liksom in his full glory. Tycker du om det? Jo, det är alltså en jätterolig scen där de spelar tennis nakna.
Just det jag tänkte på.
Ja.
Ja,
de spelar tennis nakna och så kommer, råkar en människa komma in och vara så oj, sorry.
Varför tycker man så mycket om honom då? Varför är man så jävla tänd på honom?
Nej, jag är inte så tänd på honom, för jag tycker faktiskt inte att han är så snygg. Däremot en annan som är med där, som spelar Duncan i serien. Nu kommer jag inte ihåg vad han är. Aiden Hunter eller något sånt där. Alltså, jag vet om ni lyssnar på mitt senaste avsnitt, talar jag om mustascher.
Ja.
Där har vi en mustasch.
Han är mycket snyggare, det kan jag helt hålla med om.
Han är jäkligt snygg.
Alltså, men jag vet inte om jag är så intresserad av att se det där. Det där. Hängande där.
Jag måste bara säga en sak till. Den här han som också står för det här tennismatchen, han har ju också den bästa repliken i serien. När han precis ska utföra kunnilingus så säger han, of course, bla bla bla, I'm a member of the Clitory Party.
Oh Jesus.
Det här är nivån.
Jag är glad att du har hittat något bra på TV.
Ja. Jag hittar några bra rivals.
Det där igår, eller när det nu var, kom familjebarometern. Och jag vill bara nu påpeka att det visar sig, alltså i Finland...
Vad är familjebarometern? Sorry.
Familjebarometern, du ska inte fråga vad det är, men det är så att det kommer väl en
undersökning av finlandssvenska familjeförhållanden.
Inte det är väl finlandssvenska, det är väl finländska. Okay. Men bara lyssna på det här. Familjebarometern visar att finländare i genomsnitt har sex 3,8 gånger i månaden. Är det, jag tycker att det är jättelite.
Mm.
I månaden alltså. Det är inte i veck, det är inte per dag. Det är inte per... jättemycket.
Det är inte per dag.
Det är inte per dag liksom.
Man ska hinna jobba också.
Och mest sex har man då, man är i nya förhållanden, bla bla bla.
Ah, surpris! Wow.
Ja, det var också lite antinyhet. Men i heterosex, det här är också en antinyhet. Mm. I heterosexuella förhållanden är mannen oftare missnöjd med sexlivet.
Det var också HSIs rubrik när jag öppnade den här.
Det är så konstigt det där. Hur är det möjligt att undersökningar säger det där när jag hela mitt liv har hört kvinnor klaga på att de vill ligga med eller deras pojkvänner? Utanför just,
men de ligger med andra. Barn. Inte ligger de med sina pojkvänner, de ligger med andra.
Nej, det tror jag inte.
Jo.
Aj, du menar det?
Det är alldeles fucking övertygad om.
Är det med dig de ligger eller vadå?
Nej, men alltså...
Va? Du vet, de är otrogna eller att man har öppna förhållanden.
Ja. Nej, men antingen eller. Jag tänker mig att den klassiska vägen är väl fortfarande lite mer allmän. Men det där...
Den klassiska vägen är lite mer allmän. Allmän väg. Nu får du
den klassiska metoden, alltså det är att du har ett hemligt förhållande vid sidan av.
Ja.
Mm. Men, ja, men så i varje fall så ser man att en stor del av både män och kvinnor över 30, så det här är så missvisande. Ja. Det där måste vi väl förstå att det är inte sant. De tycker att det är så svårt att prata om sex, att det är en orsak till att många, var tionde kvinna och var femte man, har varit otrogna mot sin nuvarande partner.
Okay. Var tionde kvinna, var femte man. Mm. Jag skulle ha sagt det andra vägen, men vad vet jag?
Nej, tydligen vet du inte.
Det här är faktiskt statistik, Janne.
Just det.
Men alltså ganska spännande.
Det här är vad människor har uppgett.
Alltså. Men nu när jag berättar det här, så det stämmer inte överens med, vänta nu, att Gen Z är de som inte vill se sex. Jag tycker att den går liksom...
Fast de är ju under 30 än.
Ja, men de kan prata om sex. Det är vi som inte kan.
Jag kan säga att prata om det, men det behöver man ju inte.
Nej. Vi kan sitta och titta på komedisex som Andrea nu...
Ja, och prata och ha, alltså det är väl fan...
Jag ser bara den här husisrubriken nu i den här printtidningen. Ja. Där var kvinnan tar hand om hemmet och barnen. Mannen vill ha mera sex.
Så det var, är det liksom nyheter?
Det var så stort att jag bara tittade liksom, från vilket årtionde är den här liksom?
2024. Men kolla nu Rivals bara.
Det är år 2018 och de två första testsatelliterna skickas ut i rymden. Och vid det här skedet så är Elon Musk mest känd för att han har då Tesla-bilarna.
Mm.
Och sen att han har ganska stora sådana här rymdidéer. Han skulle vilja kolonisera Mars. Men han har flera visioner. Han vill äga ett globalt satellitinternet. Han vill bli gud över internet. Om Elon Musk vill något så får han det oftast. Har ni märkt det?
Ja.
Mm-mm. Och där satelliterna i hans Starlink, de blir bara fler. De blir tusentals fler. Och idag kontrollerar hans rymdbolag nästan då 2/3 av alla satelliter som snurrar runt jorden. 2/3.
Alltså det är ganska många annars också, de satelliterna.
Ja, är det inte rymdskrot så in i helvete.
Det är allt. Det här ger alltså Elon Musk och Starlink ett helt unikt övertag i rymden. Och ja, en enda person har kontroll över dem. Det är Elon Musk.
Ja, också att det är han av alla.
Men han har en styrelse också i den där firman.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag tycker ändå, no, du får fortsätta, men jag tycker det är jätteroligt att tala om Elon Musk och tänka på Elon Musk.
Alltså, jag vet inte vad jag tycker.
Du tycker inte det? Nej,
jag tycker det är jätteroligt.
Alltså, jag tycker om att läsa på honom. Han är otrolig.
Larger than life, och han tror ju
på han är larger than life.
Ja, och han har också sagt då, liksom, att han tror på den här simulationsteorin. Ni vet, alltså att allting, liksom vår värld är bara en simulation. Vilket typ är ungefär samma som att tro på någon sån här kreationism eller någonting. Liksom. Han är ju det ultimata beviset. Det är ju liksom helt sjukt att han finns.
Det är sjukt att han finns.
Att han är ju liksom någon filmskurk.
Han är så att han ska döpa allting till X på ett sätt som på 80-talet.
Och nu har han ju liksom
flippat
liksom helt. När han så här studsar någonstans bakom Trump. Att liksom, det är ju nog ändå fascinerande. Alltså han skulle ju kunna göra något så sjuka grejer och kanske förstöra hela vår värld, men då har vi ändå med om det. Ingen annan i mänsklighetens historia har fått vara med.
Och jag tror att det där är en dröm som varje generation har, att vara den sista.
Ja, men det har ju nog, och så är det så här, jo, varje generation tycker det, fast de har ju inte haft rätt på samma sätt som vi. För nu är det fan apokalyptisk stämning. Nåja.
Men i varje fall, i söndags sköt SpaceX upp en ny sats med sådana här Starlink-satelliter från Florida, USA. Federal Communications Commission, FCC. Det är alltså den myndighet som reglerar elektroniska kommunikationer i USA. Så okay. De har gett alltså Elon Musks företag tillstånd att skjuta upp nästan 12 000 satelliter.
Och det här, hur många alltså, finns det från förut? Har du något totalt antal?
Mer än dubbelt så många som alla andra satelliter som snurrar runt jorden.
Okay.
Och alltså nu vill SpaceX ha klartecken att skicka upp ytterligare 20 000. Alltså han slutar ju inte. Han är bara ännu lite till. Mm. Men det där, ni verkar ändå vara bekanta sådär på något sånär med satellitinternet.
Mm.
Ett satellitinternet är att du kan tänka dig att du kan ta med dig internet vart som helst i en liten låda. Alltså ett bärbart satellitinternet, då kan du placera den här enheten var du vill. Alltså kanske i Amazonas djungel, kanske i Malis öken. Ja. Men ingen behöver liksom gräva upp mark eller dra kablar under havet. Alltså du får jättesnabbt internet, för du har satelliterna som snurrar på där uppe i atmosfären. Och det där, Starlink levererar internet världen över, men särskilt åt de avlägsna områden och platser som har så dålig mobil täckning att man liksom kanske aldrig har haft internet där. Och det har då visat sig vara ett jätteanvändbart internet i krigszoner också.
Ja.
För att det är ju så att vill man ha makten så saboterar man internet för den andra parten. Det är det första man gör. Och det här har liksom då gjort att, alltså ni kommer väl ihåg när Ryssland invaderade Ukraina, så var Zelensky sådär, Elon Musk, vi behöver Starlink. Ja. Och sen var Elon Musk så här får ni.
Ja.
Varsågod. Jag vet vad ukrainarna också liksom gjorde, på tal om det där mobiltek. Alltså de lät ju ryssarna använda ukrainska telenätverk för kommunikation så att de skulle kunna pinpointa dem. Och ryssarna bara gjorde det. Liksom. Avslöjade var de. Det är ju, alltså
Ryssland använder också Starlink, för det är ju Elon Musk som bestämmer och han diggar ju Putin.
Ja.
Så det är lite så spännande när man har Elon Musk som bestämmer att vem får ha internet när. Och han stängde ju också ner över Krim internet, Starlink, så att man inte ska kunna invadera. Alltså det är han som styr krigarna. Ja. Det här är farligt, tänker jag.
Alltså hur han har någon slags säkerhetsclearance i USA är ett fullständigt mysterium.
Har han det?
Han har ju ganska långt gående.
Han är ett mysterium. Alltså, jag håller så med dig.
Men han kommer ju att sitta där bakom och bara viska i Trumps öron.
Och nu är han sur, därför för att han inte blev inbjuden till det här elbilsmässan som Joe Biden arrangerade i Norge. Så nu, sen efter det så gick han ju över till Trump.
Nej, det var därför.
Inte vet, jag blev bara därför.
Men det var en god årsdag. Jag tror att det är därför han för att han vill kunna sitta och viska i Trumps öra vad han ska göra.
Han är ju alltså på krigsstigen mot Woke. Det är ju liksom det som han håller väl med om det som
Trump säger. Samtidigt är det väl bara också att det är en lätt marionett att manipulera.
Jag tror att det är det som är hela Trumps idé faktiskt. Att alla som stöder honom tänker nog att det här, vet du, Det handlar inte om honom, det handlar om dem själva. Och de tänker sig att han lämnar ett så stort maktvakuum att alla kan liksom gripa en liten bit.
Ja. Men jag menar, Elon Musk var ju demokrat tidigare.
Ja, men det verkar ju nog inte.
Det var Trump era också.
Ja. Hörrni, men okej. Okay. Nog om Trump. Men alltså tjänsten Starlink har då gett uppkoppling till ukrainska soldater som vi konstaterar, men också till orkanoffer, till Amazonas ursprungsbefolkning. Och till passagerare på flygplan. Jag tänker att det är nog nice. Jag tycker inte att internet funkar jättebra när jag flyger. Men alltså, som vi konstaterar, det här har gjort att användarna är helt beroende av Starlink. och av den excentriska techmiljardären. Alltså det är han som de bestämmer. Så att en ensam, och det här är mina egna ord, maktgalen person, styr geopolitiskt över stora delar av oss, är nu inte enda problem. Det här var du redan inne på, André. Det är inte bara ett problem att det är han som styr och ställer, utan det är faktiskt ett problem att det snurrar otroligt mycket sådana här satelliter runt jordklotet, för det uppstår rymdskräp. Döda satelliter, herrelösa bitar av gamla rymdskepp fyller rymden. Alltså över 100 rymdforskare har undertecknat ett brev där de nu ber den här amerikanska regeringen att kolla miljöpåverkan innan SpaceX då fortsätter att skicka upp tusentals nya satelliter för sitt Starlink-internet. Och när jag kollar så visar det sig att de här Starlink-satelliterna är byggda för att hålla då ungefär 5 år. Det är alltså ju inte jättelänge. Va?
Så kort. Och då, sen lämnar man dem bara kvar i sin bana då? Eller vadå? När sen faller de...
När de börjar bli gamla så skjuter SpaceX ner dem och så brinner de upp i...
Skjuter ner?
De här metallerna och ämnena som släpps ut när satelliter brinner kan rubba den känsliga balansen i atmosfären, givetvis.
Som ju redan är helt faktum.
Ja. Och att städa i rymden, det kostar miljarder dollar. Och sen när man sa...
Borde kanske inte de som har satt dit de också har ansvar för
det? Ja, men alltså det finns inte riktigt några regler. Och det här är alltså, man vet inte ens.
Det är ingen rymdlagstiftning.
Nej! Och vem är det som... bestämt så här, jag tycker faktiskt det borde
men
vara så här,
är det också
Elon Musk, att om du skjuter upp så här så att du träpar dag,
så måste
kanske
också
du
bort.
Städar bort.
Exakt.
Jag såg en animation av hur det ser ut med alla de här 10 000 små vad heter det, satelliterna som tvinnar runt jorden. Jag tänker att jag känner mig lite så stolt. God damn. Tänker du komma någon från andra planeter och kika, så är det som sådär, wow. Vet du, de där vet vad de gör. Vet du. Det där är inte något orhört typer som bor på den där planeten. Se vad mycket kammar de har sett.
Du tänker så, jag tänker bara så här, tänk vilka idioter håller de där på med. Varför är de så många när man bara kan ha en?
Jag tror att en skulle kanske vara lite väl sketchy att ha.
Hey, men nu för att jag inte ska göra bort mig ännu mer så lämnar vi rymden och beger oss tillbaka till jorden. Det är alltså ju inte bara vanligt folk som vill ha snabb uppkoppling när, hur och var som helst. Starlink är ett perfekt verktyg för odemokratiska regimer och kriminella aktiviteter. Och det har ju liksom Starlink visat att så här kan man också utnyttja det här. Jag lyssnar på Sveriges Radios bästa program, Konflikt. Latinamerika-korrespondenten Lotten Collin, jag vet inte om ni känner till henne, hon är en otrolig journalist, men hon har besökt Amazonas för att tala med invånarna om Elon Musks internetmonopol då, djupt inne i djungeln. Alltså det här är regioner där ingen annan uppkoppling alltså finns. Det har inte funnits heller. Hon sa att det var så sjukt. Hon har varit jättemånga gånger i Amazonas. Hon har varit tidigare Latinamerika-korrespondent. Och det där, hon sa tidigare när hon har varit ute i Amazonas så har man varit helt medveten om att om du är där 3 veckor så du vet ingenting om världen. Nej. På 3 veckor. Men nu när de har Starlink, som inte alltså var det någon granne som kom ropande att hej, nu har Israel invaderat eller skjutit på Iran. Och det, alltså att det liksom, hon sa att det är helt sjukt att man kunde i realtid följa med på nyheterna i Amazonas. Alltså det var nog en jättestor skillnad. Och det här konfliktbeskrivare, alltså orsaken till att tala om Amazonas är för att det är lite spännande med Brasilien och Elon Musk.
Okej.
Okay. I konflikt beskriver man att det där, när Starlink tågade in i Amazonas så var det som en revolution och den inleddes i maj 2022, det är ju alltså inte någon länge sedan. Då var det Brasiliens dåvarande president Jair Bolsonaro, kommer ni ihåg?
Ja, tyvärr.
Trumps bestis. Så han blev blixtförälskad i världens rikaste man och han hade en presskonferens i Sao Paulo och han beskriver Bolsonaro, alltså det är som en kärlekshistoria, alltså han vill gifta sig med honom. Han hette så bara, du är den mest otroliga människa jag har varit med
Musk.
Elon Musk. Vem
ja, du sa han beskriver Bolsonaro.
Bolsonaro beskriver Elon Musk som liksom den mest otroliga människa i hela världen. Och, det där, och han säger att jag tänker rensa bort all byråkrati. Du ska få fria händer i Brasilien, sagt och gjort. Starlink får grönt ljus att sälja utrustning där. Och Bolsonaro framhåller då Musk och Starlink som räddaren för Amazonas regnskog. Det här var alltså en lögn. Det var ju inte Bolsonaro ville, utan han ville ha Starlink överallt i sitt land. Då blev ju frågan kanske då att vilka fick chansen att koppla upp sig. Och det var då de som begår brott i regnskogen. Alltså det var guldgrävare, det var illegala boskapsägare och timmerhandlare. Klart att också vanligt folk som bor där fick tillgång, men att alltså du skulle ha råd också att betala för det och så vidare. Men de fick alltså då tillgång till Starlink. De flesta som var, de köpte alla ett sånt eget litet modem och sen så var de och vaska guld och liksom högg ner regnskogen. Och det där miljömyndigheten, alltså polisen, de saknade tillgång. Det hade också Bolsonaro sett till att man liksom försinkade.
Ja, men han, hela hans grej var ju att han ville förstöra Amazons regnskog. Mm.
Det är
alltså
tjock.
Det är så nummer ett ondska.
Mm. Och det där, om då återgår vi till Elon Musk, så globalt sett är alla inte lika nöjda med den här nya guden då av internet. Och i Brasilien hamnar han ganska snabbt sen i ett politiskt bråk. Jag talade om det här i det där podden tidigare, men alltså hans plattform X har sen i slutet av sommaren varit förbjuden i Brasilien. Det här hänger ihop med att han är i en beef med en av landets högsta domare, alltså Elon Musk då. För att när Bolsonaro förlorar så stormar hans anhängare kongressen, så han tog lite modell av Trump.
Mm.
Och då spreds de här inläggen på X. Och då gjorde inte Elon Musk något sak, utan han tillät det. Ni vet det här som inte man gillar mer.
Mm.
Och det gillar inte domaren, han stängde ner X. Så jag menar, det är också ett problem. Men Starlink fortsätter att utvecklas i Brasilien för det. Alltså det är bara lite besvärligt att han äger också X. Alltså det är mycket som är spännande och lite krångligt med den här mannen. Men just som jag sa, att i Ukraina blev det då konflikt när Musk begränsade Starlink-anslutningen i områden nära Krim. Och Taiwan. Det är ju lite sådär att man lite gör, alltså det är en liten krutdurk där. Alltså vad är det som kommer att hända med Taiwan? Kommer Kina att invadera? Så där har de ju funderat att okej, vad gör vi om det blir krig? Om vi behöver internet? Så då kan ju inte Taiwan lita på Musk, för Musk är ju kompis med Kina.
Fan, den där Elon Musk kan ha sina fingrar i alla,
ja, men
syltburkar,
ja.
Alla dåliga syltburkar.
Alla dåliga syltburkar, de sämsta burkarna.
Vad är någon riktigt äcklig sylt? Översockrad jordgubbssylt för barn.
Ja, det är nog äckligt.
Ja.
Det är sån,
de syltburkarna har han.
Sån är han, och han går där och kletar på allt.
Ja.
Men alltså, jag måste också säga att jag lite är sådär wow, tänk att han är,
ja, men det är otroligt
allt,
att någon har lyckats, alltså i vår värld med miljarder människor, har någon lyckats att vara en superskurk.
Ja.
Alltså som på riktigt bestämmer över så mycket.
Men han är smart.
Det är han säkert också. Men han har nog landat in på bananskal på olika ställen. Och sen liksom hade han ju gått rykte i något skede, vilket gjorde att han fick och blev inbjuden till en massa ställen. Och hela den här liksom genistämpeln. Han är ju inte någon ingenjör. Han är ju mer liksom en marketingman. Och,
ja, och en visionär.
Kanske visionär också.
Liksom ändå. Även om hans visioner är ganska pissiga nu för tiden. Men.
Ja. Ja, det är synd att det gick så där. Jag var också väldigt begeistrad av honom när jag läste hans biografi. Det måste vara 2000.
Och det kom ju säkert för några över
13 eller något sånt där.
Ja, det är ganska
tio år sedan var han.
Jag läste den också, då var man så här yes, typ.
Ja, märkligt. Och sen, vad sjutton var det som hände liksom sen?
Makt, tänker jag.
Och Japan,
ja, vem vet. Att han kom i kontakt med sån här liksom riktigt mörka krafter som Peter Thiel och sån här, liksom, alltså den här, vad ska man kalla honom, nazi-investorn från Silicon Valley, alltså som antidemokraten som i universitetet skrev en sån här bok om hur vi måste sluta med alla de här liksom, ska säga, inklusivitet och sån här, hur man ska bara liksom starkes rätt och allt det här. Liksom. På något sätt hade, alltså alla de här som jobbar där inne i den här tech-sektorn tror ju på något sätt att det är just de här gudarna i världen och verkligen liksom är.
De är ju också lite gudar, för de har så mycket makt.
Mm.
Ja, via den här teknologin då, tänker jag. Men liksom, de börjar tänka sig att det handlar om dem själva. De är på något sätt exceptionella människor. Så.
Mm. Taiwan har nu alltså börjat bygga egna oberoende backup-system för internet. De tänker inte använda Starlink. De här satelliterna förväntas skjutas upp i rymden 2026, så man får hoppas att det inte blir krig för det.
Mm.
Nästan 2,6 miljarder människor har aldrig använt internet idag. Och det här är alltså ett faktum som inte ger Elon Musk någon ro. Han vill kolonisera så stora delar av jordens atmosfär som möjligt. Men det här Starlinks växande dominans worldwide är ju då ett säkerhetsproblem. Det här har vi konstaterat här nu. Verkligen sträcka undan med en röd penna. Alltså att den här sortens livsviktig infrastruktur överhuvudtaget ägs av enskilda människor borde ju få oss alla att darra av skräck och sätta ett stopp för det. Men alltså det är ju inte bara nu då internet han äger, utan Elon Musk har en oerhörd makt. Det är hans företag som är avgörande för NASAs rymduppdrag. Hans växande politiska inflytande märks ju alltså genom hans stöd av Trump, hur han leder den här, sin kontroversiella plattform X, hans spridning av desinformation, hans omfamnande av högerretorik, hans privatliv, hans affärsmetoder. Och sen alltså, han har ju ett nyckfullt beteende, det pratar vi om. Alltså, han är som en sån där, alltså en sån pojke som inte riktigt, alltså jättebarnslig, som, inte, som blir sur jättelätt. Mm. Men alltså de här tech bros, de är nog jätteobehagliga. Jag pratade ju om han Telegrams Durov.
Ja.
Så han är ju alltså pappa till över 100 barn. Alltså de har ju någon sån, de ska sprida sin seg.
Ja, förstås.
Det är alltså jätteobehagligt.
Ja, för att hjälpa mänskligheten.
Ja.
Det är väl det här som är tanken.
Alltså hör vad jag hört därför, men jag har ju alltså, jag förutspår killarnas comeback. Tech bros kommer att visa. Alltså, det är slut nu med det här kvinnotjafset. Vi kommer inte mer att kvinnor kommer inte. Att,
vår tid är över, tid,
vi prövar. Vi har på med vårt MeToo-gnäll. Ingenting hände. Sen gick det just så här. Och nu är killarna tillbaka igen. Det var en titta på historien så var det så här.
Killarna.
Tjejer. Killarna. Jag lovar. Men alltså, han, som en icke-folkvald person så finns det ju alltså fog att vara orolig över maktkoncentrationen och hans inverkan på globala och teknologiska frågor. Den som styr internet i ett land sitter ju alltså på en superkraft. Det är ju som att du ska ha en fjärrkontroll till allas liv. Du kan bestämma. Men ja, så alltså, om hittills så har ju den här kontrollen hamnat i händerna på diktatorer och tuffa regimer som använder den här makten att hålla folk i schack. Men nu är det Elon Musk som svävar omkring där ute med sina satelliter och rymddrömmar. Och frågan är om han kan bli den som ändrar spelets regler på jorden. Alltså kan Musks rymdäventyr skaka om den gamla världsordningen och sätta makten i nya händer, alltså sina egna?
Mm. Det är ju nog det som
svaret är nej på det där.
Techmänniskorna tänker sig att de är viktigare än staterna och nationerna.
Ja, men det är ju
att
så de gör.
Företagen är liksom större.
Men de är ju också. Men
många företag är ju faktiskt större än många stater.
Exakt.
Men det där, nu har vi fortfarande en politisk världsordning och inte en ekonomisk.
Men hur länge?
Ja, det får vi se. Jag säger som komikern John Lovett sa om Elon Musk. Jag säger inte det här ofta, men åk hem till Afrika, sa han. Från rymden genom atmosfären ner till jordytan och under jorden.
Yes, nu får vi under jorden.
Under världen.
Det här är, precis som du André, också ett tv-program. Men det här bottnade alltså i verkligheten. Det är en dokumentär som jag ska tala om. En dansk dokumentär som heter Den svarta svanen. Som är kanske det mest uppmärksammade journalistiska arbete som har gjorts. Åtminstone i det landet, tror jag. Det handlar alltså om en kvinna, drygt 30-årig företagsjurist som heter Amira med bosnisk bakgrund, som det här blir tagen av dansk polis, där bakgrundsstoryn. Mm. De har liksom övervakat henne i flera år, vad hon gjort på sitt kontor och vem hon träffar och sånt här. Mm. Och det där. Och det sägs då att när polisen närmar sig henne och sa att det liksom, the jig is up och nu liksom, nu kommer du med här, så hade hon då fått ett erbjudande om att hjälpa till, lite i amerikansk stil.
Aha,
vet du?
Okej, snitcha.
Ja, men då hade hon alltså före då, det här är en story som jag inte kunde bekräfta, gått till den här journalisten Mats Brygger som är så känd för att göra en massa sån här just valraffande och sån här undercover-reportage och avslöja saker och sån här. Folk har lärt sig att vända sig till honom när det är någonting.
Visselblåsare och så.
Ja, absolut, ja. Visselblåsare och så här. Och Amira då vänder sig till Mats Brygger. Hon går med på att rat out alla sina kollegor för att kunna come clean. Och det här är alltså för att hon ska kunna lämna det brottsliga livet bakom sig. Så det enda hon ser som utväg är att avslöja allt. Liksom. Lägga alla kort på bordet. För att om hon inte gör det så är hon ju i livsfara konstant. Så hon tänker att offentligheten...
Fast nu är hon ju i livsfara.
Offentligheten ska skydda henne. Det här är liksom storyn. Och ja, som du säger, så risken är ju att hon inte bara lämnar det brottsliga livet utan själva livet också. Och på något sätt så känns det lite kört, den här liksom förklaringen med hennes story och situationen är så spännande och givande att man som tittare och säkert som journalist vet, bara ge henne benefit of the doubt och börja lyssna och låta sig ledas av henne. Och hon har alltså lite sån här psykopatiska drag, vad ska jag säga. Alltså, det var någon som noterade att hon blinkar aldrig.
Oj, det känns väldigt
bara en sån sak liksom. Men konstant ögonen öppna på ett så här liksom paranoid sätt, vet du, som där.
Jag tycker att premisserna är så konstiga där, alltså när jag har sett kanske.
Jag kan ge dig lite mer bakgrund.
Ja, för jag tycker bara, men bara säga att det att man skulle vara skyddad av samhället. Jag tycker det
skyddad av offentligheten, alltså. Jag tycker det är ett koncept som man kan tänka sig, alltså.
Gud vad jag skulle vara rädd, alltså.
Oh, för fan.
backstoryn är att Amira har varit borta ur game en tid. Men nu liksom ska hon då liksom fake återupprätta sin business igen. De sätter upp ett fake kontor på Frederiksberg i Köpenhamn. Köpenhamns grankulla kan man säga. Och buggar det kontoret med tiotals kameror och mikrofoner som är osynliga. Va? Och så börjar hon ringa runt till sina gamla klienter och säga hej, vi är tillbaka, låt oss komma igång med gamla businessar igen. Hej, kom in och titta in.
Okej, så de liksom iscensätter allt?
De drar in de här krimina. Och sen, jag måste säga att de typer som kommer in där, det är liksom, skulle det här vara en scripted show så skulle jag stängt av. Men eftersom det var verklighet så blev man bara...
Det är för mycket, man tror nästan inte.
Det är för patetiskt liksom, och fullständigt absurt.
Alltså bara tropes och stereotyper.
Absolut. Ja. Nej, och det är på riktigt så här.
Det är absurt.
Alltså, så här ser den här champagneföretagaren ut. Jag tänkte en bra sätt att gå igenom det här presentera några av de huvudkaraktärerna som dyker upp där på hennes kontor. Det här, vi har dels advokaten Nikolaj Dyr som är en av de mest kända advokaterna i hela fucking Danmark, en sån här kändis som jobbar
som
på den finaste
media och
som jobbar på den finaste advokatbyrån Horsens, alltså helt ledande liksom toppjurist i landet med en expertis som då handlar om företagsekonomi mycket. Han kommer i kontakt med en sån här ung stropp som jag skulle säga så här, lite som Kalle Haglund på kokain. Han heter Martin Malm, som jobbar med att fakturera, skicka fakturor mellan liksom 8-10 företag som han äger. Och nu hade polisen då liksom fått nys om det här, att vad 17 håller på med. Han behövde hjälp av den här Nikolaj Dyr att begrava hela den här operationen. Och det får han. Inför kamerorna berättar han att ja, du gör så här bara liksom. Och så det där. Och så dit försvinner pengar, ingen kommer någonsin att hitta det. Och här sitter de här människorna alltså. Redbara affärsmän som sitter liksom och betalar de totalt megakriminella. Och det finaste med Martin Malm, den här lilla stroppen, är att han är så fucking naiv att han kommer in med lådvis av dokumentation om alla sina företag, alla kvitton, alla de här skiter som han har gjort. Och bara överlämnar det till den här Amira, som ju sen överlämnade vidare till Mats Brygger och TV2. Och så går de igenom det här. Ja, det här var intressant. Alltså, den här firman, sen liksom så här långa listor av företag.
Han är ju också så här jättestolt över. Liksom, han säger, kom och titta nu vad jag har gjort.
Ja, alltså, absolut. Titta vad fiffig jag har varit här. Och sen liksom, så är han jätteglad att han får för det. Och så säger den här vad heter det, advokaten. Det bästa för dig är bara att lämna över ett konkursbo. Ett hål i marken. Det blir en ytlig städning. Och sen är det stängt inom 3-6 månader, undersökningen. Och då liksom kan du flytta pengarna någon annanstans.
Nej, det är så, man vill bara gråta.
Jag tycker att det känns som att man kanske inte bara vill gråta utan man vill skratta för att nu blir de ju fast. Jag antar att alla de här har stördykt från sina anseenden i samhället.
Men det här är de här redbara typerna och det finns flera av dem också.
Men de är redbara de här.
Det här är de här goda människorna, ja. Alltså åtminstone offentligt,
ja,
va?
Exakt,
för att du har den här verkligen liksom sjuka sidan av hennes klienter också, den sjukaste av alla.
Men jag tänker, det här är väl samhällets toppskikt?
Absolut.
Och orsaken till att jag vill gråta är ju för att...
Som är på Instagram och visar upp, ja, hur rika de är. Vet du,
ja. Så här. Men, ja, orsaken till att jag vill gråta är liksom för när jag såg den så var jag så där, alltså det var klart att man alltid har tänkt att de måste få hjälp från någon över dem under jorden, alltså samhällets toppskikt, men att de blir fast så här och att de är också så där dajuga och på något sätt alltså att det är så tydligt att det är så, det var så här var det, ja. Exakt så här var det. Jag tycker att det var så otroligt obehaglig den här serien. Ja. Alltså man blir bara man vill, nej. Jag vill egentligen inte
och
tänka
också
på det.
Sen att man tänker på något sätt att i ett nordiskt land så ska det inte gå till.
Exakt.
Så här.
Det var så chockerande. Alla visste att det här pågår, men inte visste vi att det var så här. Illa.
Exakt, sådär är jag.
Men det sjukaste av alla är, om du har sett den här serien, om inte så är det där, så rekommenderar jag att googla namnet Fasar, F-A-S-A-R, Raya, och den svarta svanen. Så får du se alltså en kille som liknar liksom just det här, vad jag sa, en patetisk klyscha av en kriminell. Mm. Så 48-årig bandidosveteran lever liksom ett totalt genomkorrumperat liv. Dömd för våld och hot, erkända mord på det här. I den här serien.
Vapeninnehav,
smuggla, ja. 160 kilo amfetamin in i landet. och så skryter han med massa brott som han inte blivit fälld för inför de här kamerorna på hennes kontor.
Då.
Bland annat berättar han om hur han har förnedrat en man som var skyldig honom pengar genom att hålla honom i hundkoppel hemma hos sig och liksom vandra omkring med honom och tvinga honom att bete sig som en hund. Och så, här. Så sitter han och skrattar att det här. Eller när han skulle spika upp någon på sin vägg så var han liksom vet du, lite besviken för att den här väggen rasar.
Nej, alltså, eller, liksom. Han
men nu har han förstärkt den här väggen så att det ska inte hända igen.
Så nu kan han spika upp folk.
Plötsligt under inspelningen försvinner han bara i en månad. Det visar sig att han var ju utfört ett mord i Pakistan.
Mm, han är väl från Pakistan?
Ja, han var ursprungligen, så hans familj åtminstone är därifrån. Mm. Officiellt är han förtidspensionär. För att han är liksom...
Jo, så han, får
pengar från staten. Liksom hela hans familj. De driver flera företag samtidigt inom rivningsbranschen, vilket basically går ut på att de lovar frakta bort giftigt avfall men dumpa det i havet.
Alltså, förlåt, alltså, det här är alltså mitt, det här är det värsta med hela scenen. Okej, det är mycket som är hemskt i den här serien. Ja. Men alltså, Janne, när de har de där klimatforskarna som skriver under de där rapporterna, att det är så här, att det typ är så här asbest i en skola. Yeah. Och då säger jag tar hand om det här.
Yeah.
Och sen ringer han till någon sån här klimatforskare som skriver typ under papprena och sen just dumpar. De gör ingenting utan alltså, det
får miljökontrollen i havet.
Fortsättningsvis är det ju asbest i den där skolan där alla de där små barnen ska gå. Alltså jag grät när jag såg den här serien.
Oh my god. Förlåt, jag blir jätteupprörd.
No, jag förstår
vilken svin.
Det blir på något sätt bara värre.
Det blir bara värre. Okay, nu förstår jag alltid, för när den, grejen är att den finns ju på SVT Play sen i juni. Så att mina kompisar i Sverige talar ju om den skitmycket på sommaren. Och jag har ju alltså inte sett
jag såg den då när den kom.
Att de var helt så det här är det största ever. Så det är inte bara i Danmark utan också i Sverige hade det varit en väldigt stor grej. Så det är ju helt bizarrt att den inte finns att se i Finland. Mm.
Jag har
men
sådana
här skitstövlar finns helt säkert i Finland
att kan
också.
Att inte liksom.
Jag har kollat med Yle och det är alltså så att vi inte ännu vet. Men jag har nog sagt att nu ska ni inte sitta där och inte veta.
Jag hoppas att ni ska se det, för det är också en sån här spår. Jag tror att folk behöver se det här och polisen behöver se det här också. Att sånt här på riktigt liksom pågår i ett land som har samma lagstiftning och samma liksom, på något sätt, idé om hur samhället funkar som vi. Nej, efter att den tv-serien kom ut så rapporterades det att Bandidos hade blivit lite sura på honom. Han hade nu hoppat över till ärkerivalen Hells Angels. Mm. Och den senaste nyheten att Fasar, nu är han varitektsfängslad som det heter, alltså anhållen. Mm. Där åkte fast också politiker som liksom, tar till exempel en liten ort som Borgo, alltså en liten ort utanför Köpenhamn som heter Kö. Sen finns en kille som kallas för Kalle, som är så Kö-Kalle, som äger liksom halva stan och allt. Och han är också där och erbjuder, men nu kan vi tvätta lite pengar, inte är det något problem. Så här, du hjälper olika människor där och...
Deras Anders Wiklöf. Så att säga.
Och de här karaktärerna är bara så fantastiska just på grund av de här klyschorna. Alltså du har en gängmedlem som dyker upp där som kallas för Sven Svin till exempel. eller Jimmy Hammaren eller något sånt här.
Det är ju otroligt.
Alltså så här riktiga liksom, livsstilskriminella som faktiskt har de här. Den här Jimmy så här liksom The Wolf från Pulp Fiction. Ja. I solve problems.
Just det.
Jag måste nu nämna en nyckelperson i den här för att ni ska få den här fulla bredden av hur underbar den här serien är. Det är alltså en ytterligare gangster som inte dyker upp på det här kontoret men som det där som Amira, den här visselblåsaren, träffar på gatan medan hon har en sån här kamera på sig. Han heter Tamer Kibar, en 32-årig gängledare från Nörrebro som dyker upp tidigt i serien och varnar dem mer för att människor misstänker henne för att spela dubbelspel. Mm. Och sådana som inte pålitliga blir snabbt nackade. Mm. Säger här. Och efter en massa absurda förvecklingar, fem episoder in, så börjar allt knytas samman.
Hur många avsnitt är det?
Fasar får ny som att Amira är en mullvarp, alltså en visselblåsare, och börjar hota henne till livet. Då dyker den här Tamer Kibar upp och hotar Fasar, vilket gör att Fasar lämnar landet. Så han är rädd för den här unga gängledaren från Nörrebro av någon anledning. Och sen plötsligt så hittar någon på TV2 en inspelning som ingen hade lyssnat på tidigare. Så jättelång, 10 timmars. Och där, i den sitter alltså Amira och den här Tamer i en bil och planerar nya kupper utan att veta att de blir inspelade. Hon har glömt liksom inspelningen på. Och det visar sig att de här två bor tillsammans.
What?
Ja, det blir så här sväng i slutet.
Och att hon har haft ett extra kontor.
Spoiler alert, du borde ha gett en spoiler alert.
Hon har haft ett extra kontor som inte TV2 har vetat om. Som inte buggat, där hon har fortsatt med sin här riktiga businessen sen igen. Och dem som hon har velat bränna.
Hon har ju någon slags trippelspel hon
också visade sig ändå att hon går omkring och hotar människor med att om inte du gör som jag säger så går jag till TV2. Oh.
Hon har liksom använt, hon har fuckat hela Danmark.
Hon har dubbelspelat alla.
Wow! Yeah. Det är vilken underbar. Otrolig person.
Helt otroligt sjukt.
Alltså jag tänker så här, med spoiler alert, ja, det är lite större, men alltså du googlar den svarte svan så kommer det här upp.
Ja,
för det var sån omvälvande.
Ja,
men
hur många
jag tänker också att det spelar ingen roll.
Avsnitt fem.
Fem episoder tror jag det okay.
För det spelar faktiskt ingen roll att man vet det här.
Nej, men
i slutet,
det är ju ändå,
för
jag vill
att det är
se
så
det här.
Otroligt, otroligt sjukt.
Otroliga alltså,
länge det är faktiskt sen. Något av det sjukaste
okay,
jag har sett.
Okej, okay, då ljög ut min Paul Oskar när han sa det är det sjukaste han har sett.
Dagen före premiären i maj, när den kom på TV2 så hade Amira stämt TV2 för att försöka hindra den här sändningen. Men det lyckades inte då. Och nu bor hon i skydd.
Men det måste hon ju.
Skyddad och, ja alltså, hon har ju säkert ett pris på sitt huvud. På
alltså, hon måste ju vara
hatad. Pris. Ja.
Men var det inte så att hon blev också till och med dömd? Alltså var hon inte... Att
hon hade någon liten dom alltså på 3 månader där var liksom ovillkorlig. Så det finns en helt mini-mini-dom och jag antar att hon fortsätter att kooperera, samarbeta med polisen.
Det var det enda man pratade om i Sverige under flera veckor, men det förstår jag. För att så, om ni tänker hur det ser ut i Sverige, så nu har ju förstås en massa kriminologer gått ut och sagt att det är mycket värre i Sverige. Ja.
Absolut, det kom ju den här rapporten alltså, som visar att de som gör det möjligt för de här kriminella att fortsätta, också de här gängerna som vi ofta talar om här, alltså, som i värsta fall skjuter ner varandra. Men det är ju stora businessar bakom. Och de behöver tvätta de fucking pengarna så att de kan köpa sina Moncler-jackor.
Ja, förstås.
Ja.
Nej, var det måste vara i somras det kom en sån här rapport från Sverige som just kartla alla de här, vem som jobbar för den där underjorden.
Ja, och det är ju helt, de har infiltrerat hela samhället i Sverige, det är just så här vård, alltså privata vårdbolag.
Ja, som skriver ut recept och läkarintyg.
Nej, men alltså, och de har ju jättemånga sådana hem där ungdomar ska räddas från gatan, som är fabriker som tillverkar gängmedlemmar, som gängen äger, hundratals ställen.
Tack Janne Strang för utredningen här nu. De danska kriminella.
Ja, någon borde göra den här utredningen i Finland. Jag ska vara jättenyfiken på att se vilka advokatkontor som sitter och fifflar pengar åt det där.
Ja, det är ju bara naivt att tro att det skulle finnas här. Alltså
det, såklart det finns.
Ja, men det är klart överallt. Det finns här.
Tack André Reuter, mera sex åt Folke.
Yes.
Ja,
det var det. Tack Kia.
TV6.
TV6. Mera TV6 åt Folke. Tack Kia. Jag heter Kia Svetin, det här sällskapet. Hej då!